Är du också ett Game of Thrones-fan?
För jag kommer med en till så här fan-teori som finns.
Ja, okej, kör!
Varje vecka analyserar Aftonbladets fantasy-experter detaljerna du missade.
Nördforumen har gått varma med en teori om att...
Och ger dig sina mest professionella synpunkter.
Men hur värdelös är hennes drakar?
Lyssna på Tronspelet från Aftonbladet varje måndag i din poddspelare.
Hallå, hallå, hallå. Dags för ett nytt avsnitt av den allsvenska podden med namnet Jönssonligan. Som har lite olika åsikter från panelen och programledaren inne i den här något varma studion idag. Jag välkomnar Per Boman och Robert Laul.
Tack, tack.
Tack.
Laul som sitter med lite snus och funderar över hur han ska lägga upp svaret på en skön fråga lite senare under podden. Vi måste börja med nyheter. Isak var inte med i AIK, men det finns en del glädje för supportarna.
Ja, han saknas ju bara på grund av en lättare ljumskskada. Men han har också bestämt sig för att förlänga sitt kontrakt med AIK med ytterligare 3 år. Vilket ju är ett oerhört skönt besked för AIK. Mm. För det var ju dels ganska många som kände att ja, men han framstår ju som den största talangen AIK haft på. Jag kan inte komma på någon så stor talang i AIKs organisation.
Eller i
liksom, som Isak har varit. Jo, i allsvenskan har han nog haft.
Men
i AIK åtminstone. Plus att hans värde verkar ju liksom öka med 10 miljoner för varje match han spelar. Så dels var man väl orolig för att en så stor talang kanske bara skulle spela något år i klubben. Och dels var man väl orolig för att man skulle gå miste om alla de här pengarna. Men nu verkar ju faktiskt sportchefen Björn Westerholm ha ordnat upp det här. Och när jag pratade med Isak så sa han också att det finns ingen klausul i kontraktet som säger att han ska kunna lämna för en bestämd summa heller. Så onekligen en jackpot för AIK och kanske ganska viktigt för dem sättet att det ser ganska dåligt ut på andra håll.
Ja, utifrån den informationen låter det ju fantastiskt bra. Och jag gillar ju när så här unga spelare ändå väljer, och nu är han 16 år så det blir ju ett läge som vi knappt har behövt reflektera över tidigare, men alltså, som princip tycker jag det är bra att allsvenska spelare stannar i allsvenskan tills de dominerar ligan. Och jag menar, Isak är 16 år och han har gjort ett par 3-4 matcher där han gjort riktigt bra, men det är ju väldigt, väldigt långt ifrån att han har dominerat över en hel säsong. Det kanske han inte kommer göra i år, han kommer väl som alla andra unga spelare få sina dippar, men det låter som en klok karriärplan att han ser allsvenskan AIK som sin hemmabas här nu ett par år till då, tills han är 19 i alla fall. Fortsätter han på den här vägen så kan ju AIK göra en jätteaffär redan om ett och ett halvt år kanske, eller till sommar 2017. Då skulle de kunna få riktigt stora pengar för honom när han fortfarande har ganska lång tid kvar på kontraktet och är så ung då, och om han fortsätter den här utvecklingen. Så att det låter som ett klokt tänk från alla parter utifrån den informationen vi har här då.
Är det för tidigt att prata om så att säga att han kan bli den näst dyraste efter Zlatan och sådär? Vilken nivå är han uppe på liksom, tror du?
När vi resonerar kring det att han kan vara så dyr, då tittar vi enbart på åldern där, och det är lite svårt att veta. Ibland vi vet ju fortfarande inte vad hans liksom slutnivå är. Hur bra kan han bli? Vi vet ju bara att han är väldigt bra väldigt tidigt. Det är ju inte alltid det där exakt hänger ihop. Vissa spelare utvecklas ju fort och är bra väldigt tidigt och sen blir det inte så himla mycket mer av det. Jag tycker det är omöjligt att säga, men det är ju inget dåligt tecken att han är så jävla bra som han redan är. Det kan vi konstatera i alla fall. Och framförallt inte som det nu verkar bli en lugn ordnad situation för honom, att han har skrivit på 3 år där. Han vet att han har sin framtid i allsvenskan och AIK, och han kan jobba för att utvecklas där. Det handlar ju om för AIK att förädla honom och vidareutveckla honom och matcha honom klokt men ordentligt och se till så han inte drar på, skador och så här kan ju komma, men att man liksom inte pressar honom. Det låter som att det var ett klokt val ändå, om han nu var lite halvsliten, han är ändå rätt ung, säkerligen inte färdigvuxen, att man vilar honom då så det inte kommer så onödiga skador. Man vet ju hur liksom i de här åldrarna hur jävla förödande skador kan vara om det kommer korsbandsskador och grejer, så att det handlar ju om att AIK får förädla honom i lugn och ro och noggrant.
Ja, det som jag tycker är extraordinärt med Isak, det är ju att han inte som en Carlos Strandberg levde på fysiken. Mm. Alltså han hade en enorm fysik trots sin ålder, utan att han har ett liksom överlägset spelsinne trots att han var 16 år gammal. Mm. Det är ju imponerande på riktigt.
Visst är det det. Tittar man på ett internationellt perspektiv så finns det ju mängder av antagligen mängder av lika talangfulla spelare. Så ur det perspektivet är det fortfarande för tidigt att säga något om. Det är ju ganska unikt just när de här spelarna som Carlos Strandberg kommer fram. Där har vi ju liksom det vi alltid jämför med, Zlatan, som hade den otroliga fysiken i kombination med allt annat. Det är ju det som gör Zlatan så himla unik. Den spelaren kommer Isak aldrig bli, utan han kommer ju vara en mer ordinär bra fotbollsspelare. Det är väl mer relevant att se honom som möjligen som någon ny Henke Larsson i så fall, med tanke på att han är så väldigt, väldigt klok.
Mm. Ja, det ska bli intressant att se vad priser man hamnar på, med tanke på vi hade Martin Ødegaard, även om du inte gillar norska ligan då, Laul, som gick till Real Madrid och så vidare. Och vad han kostade väl inte så mycket som man tänkt sig. Å andra sidan så var inte hans kontrakt kanske så långt kvar på. Men vad var det vi sa om Isak? Vi pratade om summor runt 50 alltså miljoner.
Grejen är att, efter Zlatan då, som gick 42,6 miljoner, så har ju ingen spelare i princip kostat över 40 miljoner. Utan det har varit där runt 4 miljoner euro lite, och sen beroende på vad den har stått i då, så har det blivit 37, 38, 39, närmare 45 miljoner då. Så det hade varit kul att spränga 5 miljoner euro-vallen då.
Men då hade de spelarna passerat en bit över 20, de många som har gått.
Ja, jo, det var
det de. Nu skulle gå när han är 18-19, det är klart att det skulle dra på priset, samtidigt som att det...
Men grejen är att kan han sälja när han är 19, då de flesta spelare ändå säljs iväg för några större pengar 18-19, då har han inte så långt kvar på det här kontraktet. Nej. Det måste man ju också väga in i ekvationen. Riktigt mycket pengar får de egentligen bara för honom om de kanske säljer honom till vintern eller till nästa sommar, han ändå har, och det kan bli en dragkamp, han fortfarande har absolut ett lång tid kvar på kontraktet. Annars måste de skriva ytterligare, förlänga det här kontraktet ytterligare ett par år, om man ska se det ur ett rent ekonomiskt perspektiv då. Så att det är ju inte klart att det här blir en kanonlyckad affär för AIK i dagsläget, men det känns i alla fall som att de har tagit det bästa steget de kan ta. Det är klart att det hade varit svinbra för AIK att skriva 5 år, men jag menar, det finns ju två parter där.
Var Söder 16 eller 17 när han slog igenom?
Söder var 17, om jag inte minns fel. Isak är ju ovanligt ung.
Ja. Han spelade väl Champions League så 17 år med, va?
Ja, eller var det 18? Han slog igenom innan sommaren, som han var även mot...
Ja, exakt.
Men jag tror han var 17 fyllda där, va?
Ja, det var den här Djurgårdsmatchen. Mm. Som spelades på Åsen av någon anledning.
Ja, de spelade hemmatchen då.
Ja, exakt. Nej, men det är ju upp så till
dem. Där har man ett exempel på en rå talang som det inte blir så mycket av. Jag menar,
exakt.
Mycket kan ju hända.
Absolut, vi kommer ihåg när 3-3 mot England och när han hoppade in och så vidare. Som vanligt så har vi ju 1-5-listan, och sen har vi en mängd andra punkter. Det känns som att det är en hel del att gå igenom. Innan vi börjar 1-5 så vill jag ändå köra igenom de här tråkigheterna som hände på Gamla Ullevi. Det var ju samma kväll som den här podden kom ut. Det var IFK Göteborg mot Malmö FF, en match som inte spelades klart på grund av en person kastade in en banger, Tobias Sana och linjemannen Klasenius, var det va?
Mm.
Ja, landade väldigt, väldigt nära där. Sana fick ett utbrott, kastade upp en hörnflagga på läktaren. Klasenius var ju väldigt, väldigt ledsen efteråt, i chock. Matchen bröt, så Jörgen Lennartsson hade en rant där som han var stenhård mot. Mot dem som hade gjort det. Sen hade vi den här Frölunda-killen som sprang in på planen. Alla vet ju det, för att alla har läst tidningen. Mm. Vad är er åsikt om situationen?
Jag tycker att som alla skriver, så var det fullständigt förståeligt att Tobias Sana gjorde som han gjorde, att han reagerade på vad han gjorde. Man kan förstå det verkligen. Men jag tycker det är märkligt med folk som säger att han inte borde få någon straff överhuvudtaget. Vad blir det för prejudikat i så fall om Tobias Sana kastar, alltså om en spelare kastar upp en hörnflagga i publiken och inte får liksom rött kort liksom, eller en avstängning. Jag tycker att man kan förstå hans reaktion, men jag tycker ändå att liksom fotbollens regler måste gälla och att han måste få en avstängning. På samma sätt som jag tycker att Nabil Bahoui borde fått ett gult kort när han tog av sig tröjan och hyllade Pontus Egerström. Alltså hur vacker och fin den gesten än var, så tycker jag ändå att så att säga, man kan inte släppa igenom vissa saker på grund av omständigheterna.
Nej, det var ju min spontana reaktion också, att jag tänkte att ett par tre matchers avstängning borde väl vara rimligt för Sana, förmildrande omständigheter då för det han utsätts för, men ändå någon form av bestraffning som visar att du kan inte, även om du agerar i affekt, så kan du inte reagera hur som helst. Jag menar, det var inte så att han låg underst i någon hög och försökte slå sig fri, utan bomben har ju smält så att säga, och han reagerar efteråt. Alla kan ju förstå den reaktionen, men vi ställer ju högre krav på de aktiva i sådana lägen. Men vad det hela handlade om var väl egentligen att han blev aldrig anmäld på något sätt.
Nej,
och då fanns det ingenting för dem att gå vidare. Det där tror jag mycket väl att förbundet hade kunnat lösa. Sådana saker brukar de ju kunna ta upp i efterhand och allt sånt här. Men jag antar att man helt enkelt har tänkt så här från fotbollens sida, att nu har man en situation där fotbollen för en gångs skull verkar stå helt totalt enad mot det som har hänt. Alltså, supporterrörelsen, alla är emot de här bangersen, att sådana ska inte förekomma på läktarplats. Det här är ingen bengaldiskussion, här råder konsensus kring den här frågan, att det här vill vi inte ha. Vill vi framförallt inte ha folk som kastar dem mot spelare och domare. Här står ju ändå hela fotbollsrörelsen med supportrar, spelare, allting i total enighet mot individer som beter sig på det här sättet. Och man vill väl på något vis utnyttja den enigheten och försöka vända fokus mot de som faktiskt förstör och liksom inte splittra det. Jag vet inte om man tänker så från förbundet, att man inte vill ha några sidodiskussioner, utan nu tar man bara det här då, det som faktiskt liksom är roten till allt elände.
Så är de så smarta i förbundet?
Nej, jag vet inte, det kanske är en efterhandskonstruktion. Men om man ska försöka förklara det på något, det kan inte bara vara regeltolkningen att det inte gick att anmäla efterhand. Jag menar, det pågår väl en polisutredning kring det till och med, så då borde ju förbundets regelverk.
Men så länge inte det liksom slår bak ut här nu, så att det är någon spelare som liksom, ja, ni förstår vad jag menar, reagerar på något liknande vis i en annan situation, så, och det blir liksom tråkigheter på grund av det, för att man tänker att det är okej att ha en reaktion, för att han hade sin reaktion och det inte blev något straff.
Men folk kommer minst att nämna det varje gång nu.
Jo, det kan man göra, men å andra sidan, om någon spelare springer ut i hörflagga och plockar upp den och kastar in mot publiken utan att det har smält en bomb en halv centimeter från örat på dem, så tror jag nog att det kommer bli ett straff där ändå. Man ser väl till det speciella i den här situationen och utnyttjar som sagt den enighet som ändå råder kring det.
Vi kan väl slå fast att den här norrmannen borde puttas från svensk idrott i all framtid i alla fall.
Hockeyspelare.
Ja, alltså det där är ju ren dumhet. Jag tycker han ska ju ha ett straff på samma sätt som alla andra som obehörigt beträder en spelplan. Även om man kan ha en förmildrande omständighet där också, att det liksom inte var någon hotfull situation på något sätt, men det är klart att det finns ju påföljd för att rusa in på en plan när man inte får göra det, och då ska han ha ett straff oavsett om han är hockeyspelare eller inte. Det är självklart.
Jag tycker det är helt otroligt. De håller liksom på att diskutera om de ska bryta matchen eller inte, och då springer han in på planen och han får inget straff för det. Varenda annan människa på den här läktaren som hade sprungit in hade ju fått ett straff för det. Till och med typ Sanas familj, om de hade sprungit in för att ta hand om honom eller någonting, så hade de ju fått ett straff i den situationen. Men han klarar sig.
Lite Göteborg Boysandans fula tryna, att våra sköna gubbar kan man ju inte vara taskig mot i efterhand liksom.
Jag tycker det är obegripligt.
Jag blev fan förbannad. Jag tyckte att det också var extremt korkat. Det var bara det dummaste jag sett.
Jo, men liksom, att de där pajasarna från den där spotten sitter och dricker sprit på läktaren liksom, och ger sig ut på planen för att de har något jävla internt vad. De har ingen koll på fotbollens storhet liksom, eller vad man får göra i fotbollen, och tror att de kan behandla det som en jävla söndagsutflykt typ. Det är provocerande.
Det hade varit otroligt komiskt om han hade stängt av från alla arenor som det ska vara, så att han inte hade kunnat spela hockey i Frölunda och fått lämna.
Ja, men det borde han ju. Det borde bli resultatet. Ja. Åtminstone ett tag för att liksom hamra in den totala dumheten i det han ägnar sig åt.
Jag fattar inte hur det är bara kunna gå mellan stolarna. Sen var det ju extremt komiskt när man såg Jörgen Lennartsson intervju i TV4 Sport, när han sa vem som skulle avgöra, så nämnde han precis...
Han sa väl att den bästa fotbollsspelaren i Frölunda var Roselli.
För att få något komiskt ur det, så ska vi ändå lyssna på en liten ramsa som Malmö FF gjorde om Tobias Sana efteråt. Mm. Han är från Angered och han kastar spjut. Vad säger vi om den här ramsen? Jag gillar den ändå.
Ja, alltså jag tycker att det finns en extremt viktig diskussion att ta efter allt det här. Jag menar, de här våldsmännen som ägnar sig åt att förstöra fotbollsmatcher, de lever och verkar i en väldigt obehaglig hatkultur som finns just runt fotbollen, till skillnad från nästan alla andra idrotter. Något sånt här förekommer inte i handbollen i Sverige, inte i basketen, lite grann i hockeyn mellan storklubbarna där, men det är ju, den är ju extremt mycket större och starkare i fotbollen, och den försvaras tråkigt nog, tycker jag, av en hel del vettiga supportrar också. Man vill liksom inte riktigt göra upp med den här hatkulturen som inte tillför någonting, för man är rädd att den ska påverka rivaliteten och så vidare. Men det här är väl ett bra exempel på Malmö-supportrarna, hur man snabbt liksom håller sig på rätt sida. Mm. Här är ju en god portion humor, det är fyndigt och det är liksom inget hetsande på något sätt, utan man plockar liksom ut den roliga essensen nu. Det här är ju ett klockrent exempel på en jäkligt bra supporterrams, som också visar att man behöver inte krydda det här med liksom hat eller förstärka rivaliteten för mycket, utan jag tycker man landar exakt helt rätt med en sån ramsa. Då blir det bra, då blir det roligt, det blir fyndigt. Jag tycker det var bra liksom, och det är viktigt att säga det, att det är jävligt svårt att dra de här gränserna. Vad är hat, vad är inte hat? Men jag menar, allsvenskan behöver inte förstärka sin rivalitet. Den behöver definitivt inte mer hat mellan storklubbarna. Men det här tycker jag var på rätt sida gränsen.
Mm. Fin sammanfattning. 5 plus helt enkelt, eller?
Ja, det kan man
definitivt. Definitivt.
Vi går igenom listan 1-5. Succélaget GIF Sundsvall har ju varit fina på planen, men de har en del ekonomiska problem och elitlicensen är i fara. Därför placerar vi dem på 1+.
Ja, men det var det enda laget nu när förbundet började släppa sina ekonomirapporter där, som de ju gör varje vår. Enda laget som hade negativt eget kapital vid årsskiftet. Så att nu är de ju pressade att visa upp ett, det här är ganska allvarligt faktiskt, de är pressade att visa upp ett positivt eget kapital senast 31 augusti i år då, när man gör en ny granskning av det. Och ja, alla minns ju det gick för Örebro som inte klarade det där. Örebro försökte ju trixa sig till ett positivt eget kapital genom att sälja ut spelartrupper och allt vad det nu var. Jag minns inte detaljerna i den där härvan, men den slet vi med i många månader, ska gudarna veta. Så straffet är ju jävligt hårt ifall de inte löser detta. Så att situationen är ju allvarlig.
Är det konstgräs som kostar mycket pengar?
Alltså, de har ju inga pengar i Sundsvall överhuvudtaget. Nej. Det sa ganska mycket om att det var ju någon, alltså, extraordinärt hjärtlös person som i höstas, tror jag det var, eller vintras,
nästan
förskingrade med någon halv miljon eller miljon kronor från Sundsvalls kansli. Vilket supersvin det var som gjorde det. Och på grund av att en person gjorde det så gick ju Sundsvall också i förlust. Alltså man visade, vad säger man, röda siffror när de visade upp sin årsrapport. Och det tycker jag säger ganska mycket, att man kan inte ens, att man har så lite svängutrymme ändå. Mm. Och till exempel att man inte kunde ersätta någon mittback, eller de kunde inte ersätta Jocke Nilsson, utan fick istället låna Noah Sonko. Mm. Och också för att de inte har ett enda öre. Liksom alla pengarna för Jocke Nilsson fick gå rakt in i det där svarta hålet. Mm. Och ändå så ser det ut åt helvete liksom. Mm.
Men det är väl klokt i så fall att de inte överköper sig då, att de ändå tog ju valet lån här på Sonko Sundberg istället för liksom att gambla och hoppas på att saker och ting ska lösa sig. Jag bara hoppas att det där räcker. Man vill ju att fotbollen ska avgöras på planen, men just när det gäller ekonomin så är ju reglerna stenhårda.
Känns som att det kanske är en Runar Sigurjonsson eller någon som liknande spelare kan rädda upp det här, en försäljning av honom.
Ja, försäljning, ja, han har ju varit fantastiskt bra. Han har inte förlorat en duell lite. Han har
inte en duell.
Jag har kollat igenom instat.
Men han är ju faktiskt allsvenskans bästa bolltransportör efter Daniel Sjölund. Fantastiskt fin liksom när han sätter fart från typ eget straffområde upp till motståndarnas straffområde. Det imponerar.
Men jag är allsvenskans bästa målvakt, men även om han inte kommer sälja sig i sommar i väggen Tommy Nauri.
Ja, Naurin drar nog till in. Även om han har imponerat i år.
Ja, definitivt. Ja, vi går vidare till 2+. Det är ju en punkt för Robert Laul. Östersunds planpanik. Jagar skiten ur dig Laul med krönik och annat.
Ja, men det är ju helt vansinnigt. Alltså. Jag undrar, vad fan har det tagit åt dem där uppe? Det måste ju ha brunnit på jag vet inte hur många ställen där. Alltså, jag tror det är tre upp i tre krönikor nu i lokalpressen där. Östersundsposten, Östersunds FK-posten som de väl borde döpa sig.
Ja, exakt.
Tre krönikörer som gått i storms mot att jag ifrågasätter det här underlaget och att det faktiskt kan gå och fixa ordentliga planer där uppe. Om det inte går att fixa då ens ett hybridgräs i april månad så får de spela på konstgräs i april och sen i maj, juni, det är klart att det går att spela mycket mer på gräs än vad det har gjort hittills. Det där blir larvigt. Jag förstår inte varför de är så oerhört kränkta för det där.
Känner du dig pressad av den här kampanjen?
Nej, herrejösses.
Du har inte ett axplock av attacker som du kan lyfta fram.
Ja, jag vet inte. Jag kan knappt hålla reda på någon längre. Men klubben har ju gått ut med x antal olika utspel och så har de fått med sig sina medlöpare i pressen där som jag trodde var fristående. Men det är de ju inte.
Validata såg jag också på Twitter.
Ja,
Validata
har vevat igång där.
Så Östersunds andan snarare än Göteborgsandan då kan man säga.
Ja, alltså Göteborgsandan är ju ingenting mot den andan där. Alltså, helvete.
Men det är väl
där håller de ihop.
Ja, nej, men hela Kinberg drar väl vilka trådar han kan nu i bostadsbolagen och i tidningarna och allting.
Ja, det verkar inte bättre. Men jag menar, medierna där uppe borde ju också verka för att vi ska ha en fotbollsallsvenska där man spelar på liknande underlag. Och jag menar, då är väl hybridgräset alldeles utmärkt för Östersund och satsa på istället för att vifta bort det som att det är omöjligt.
Kan du godkänna något argument som har framförts från pressen i Östersund?
Nej.
Ja, jag tror inte att vi har hört det sista ur den här. Ja, vi kliver vidare till 3+, allsvenskan talangmässigt. Vilka tonårstalanger är mest lovande? Vi har ju nämnt den som är mest lovande för tillfället är Alexander Isak. Sen finns det ju ett gäng till. Tyvärr är det några som har vänt åt andra hållet, skulle jag vilja säga. Typ till exempel Gustav Engvall och det var Stoke och allting. Han har ju inte riktigt fått det. Vilka Boman annars vill du lyfta?
Ja, oh, jävlar.
Ja, men jag satte den här på, jag var lite, jag satte det på 3+. Så alltså, om man tittar på tillströmningen av talanger, så visst, Alex Isak sticker ut. Det finns några till, men det känns ju inte som att det är någon så här flod av talanger som strömmar fram, utan det finns en handfull som är bra med Isak, med Jordan Larsson, med Gustav Nilsson, med Linus Wahlqvist, som vi får glömma. Han fyller 20 först fram i november här, va?
Men
han har redan spelat 2,5 allsvensk säsong. Tesfalle Tekke också Norrköping, vi har Joel Andersson i Häcken. Det finns en handfull, men det finns inte så många fler.
Nej, men Strandberg har ändå varit imponerad av.
Och de är ju 19, ja. De flesta av dem jag nämner här. Men det är ju Isak som sticker ut som är så oerhört ung då.
Ja. Sen så, jag vill ju ha fram mer av Saletios, även om han gjorde det här målet som Elgo bjöd på. Och sen så, Lagemyr nätade ju för IFK Göteborg. Han vill man ju ha mer av i Blåvitt.
Han är inte så jävla ungen då, va? Är han också 19 eller?
Ja, han är 19, va? Är han inte det?
Jo, det är han.
Han är,
jag tror han är 90.
Det var ett kyligt sån där biljardstöt till avsluten av jävla, det gillar vi.
Ja, exakt. Det var ju rätt läge för honom att komma in och få göra målet i ett helt liksom söndertrasat jävla efter en fruktansvärt dålig anhörlek.
Alltså, finns det ju på namn i MFF som inte har kommit fram än, som Svanberg och Erik Andersson, som vi fortfarande väntar på.
Ja,
mannen som gjorde succé som 15-åring där i Landskrona. Men
Malmö har ju verkligen.
Man kanske ska nämna just Malmö. Frans Brorsson är väl, vad är han? Är han 20 eller 19?
Ja, någonstans där.
Det är verkligen imponerande att de fortsätter plocka fram egna mittbackstalanger som alla går rakt ut i proffslivet sen. Jag menar Helander, Jansson, tidigare även Sudic och andra spelare har varit där. Och nu kommer även Brorsson fram. Har MFF den bästa ungdomsverksamheten i landet eller?
Ja, det har de väl haft ett tag när man ser det ur det perspektivet. Det tycker jag. Göteborg har fått fram en del. Elfsborg får fram en del. Helsingborg fick fram en del. Men inte längre. AIK har börjat komma där nu. Djurgården, Hammarby en bit efter. Vad har vi mer?
Alltså, Sundsvall har ju varit lite bättre senaste tiden, men inte fantastiskt.
Men de är inte på den nivån. Nej, men det jag skulle säga att det är Malmö FF.
Och vi ska ju för guds skull inte glömma Erdelia Kip, även om han är 20.
Ja, han startade redan sommaren 2013 i match, tror jag, borta mot BP. Ja. Så jag menar, han har varit bra väldigt länge. Jag menar, men de har ju extremt många egna produkter i startelvan ofta. Konate, Lewicki, Brorsson, Bengtsson, Rakip, Rosenberg.
De pratar mycket om Svanberg och han Teddy Bergqvist som kom under det. Det finns ju en hel del där som liksom man tror väl ska liksom blomma ut och bli bra spelare. Jag vet att de har någon årgång som jag, när jag var nere i Skåne senast, så träffade jag några som lirade de åren under där. Som alltid spelar liksom i den övre ålderskullen för att få så svårt motstånd som möjligt så att man dominerar så mycket i sin egen. Någon där försvann ju till Nottingham Forest var det väl, en mittback där, Anell, som var duktig som drog dit istället för att stanna i Malmö. Men de har ju ett gäng där som kommer underifrån.
Apropå det, att de alltid spelar mot folk som är äldre. Jag minns när mitt Karlskrona AIF mötte MFF i pojkallsvenskan. Jag var 88 och spelade mot sexorna. Så vi hade mest 86, 87, 88. Och då kom MFF dit med ett lag som nästan bestod av 89 bara. Så det var ju oerhört förnedrande för oss. Eller 89, 88. Ja, vi fick stryk med 5-1. Så ja, deppigt.
Ja, absolut. Ja, nej, men vi tog väl på Isak mest, men annars?
Nej, lite orolig där som sagt. Han lyfte ju upp den här kategorin lite grann i och med att han kommer fram så där ung. Men Anna, jag menar, Gustav Nilsson såg vi som ett jättelöfte. Vad fan gör han? Han sticker till Bröndby liksom.
Ja, det är en superdeppig affär. Ja,
även om han gjorde det här målet mot Norrköping, hans vår har inte varit så rolig heller.
Nej, men han har väl haft skadeproblem och så. Ja. Så att det ursäktar väl honom lite. Men jag tycker att det fanns ett par år här nu, om man backar bandet 1-2 år, så var det, kändes det som att det var ganska unga trupper i Allsvenskan. Nu är det lite sämre på den fronten.
Jag går ju vänta på Engvalls lyft också.
Alltså han måste, men han är ju knappt ung längre.
Nej, men alltså han måste, den matchen han gör mot AIK förra säsongen var ju helt fantastisk, men han är ju aldrig i närheten av att hålla den nivån i längre period.
Liksom. Nej, jag börjar med att tro att
det är bara så här punkt.
Han är mer en Fredrik Jensen än en supertalang numera. Liksom. Alltså jag tycker att man måste ju visa upp fina insatser mer än tre gånger per säsong. Liksom.
Och det här om att ens möjligtvis skulle kunna finnas en tendens till ett bud från Stoke när man ser honom nu, känns liksom,
ser ju allting, det var väl Blåvitt som liksom själva underblåste att de gjorde väl allt för att få ett bud i vinter.
Det kändes som att
de vill ha in pengar. De vill ju sälja honom såklart, med tanke på det ekonomiska resultatet de presenterade senare.
Men vad är han? Vad tror du han kan säljas för nu? 5-10?
Ja, max. Någonstans där. 1 miljon euro. Någonstans. Ser det att de får med från
deppigt för en klubb som ja, de får sälja någon dansk Ankesen kanske, som är en
nej, men det jag menar lite här, pratar vi då om Gustav Nilsson som en av de största talangerna då, han går till Brøndby för några miljoner.
Ja, tråkigt.
Vad säger det egentligen om svensk talangverksamhet just nu?
Nej, och så lyckas han bra då,
det är något som SEF på att få sätta strålkastarljuset på igen och göra en ny talangsatsning.
Man tycker nästan att SEF borde kunna lägga in ett veto när vi säljer spelare till misslyckade danska toppklubbar. Liksom. Tror du den tiden var förbi?
Ja. Vi skulle lägga in en sån klausul. Vi har två pluspunkter kvar. Vi kör väl igenom dem innan vi är in på lite andra ämnen, så vi blir klar med listan. 4+, Malmö, hela Sveriges angelägenhet. Spelar ingen roll om liksom, de får massavis med uppmärksamhet oavsett vilken nivå de är på. Om de vinner, om de förlorar och så vidare. Och det är väl ändå fantastiskt för deras support.
Ja, för deras skull är det otroligt. Roligt. Jag satt och tänkte på det när jag funderade på vad jag skulle skriva om igår egentligen. Så var jag nära att skriva en krönika om Malmö, men jag tänkte att fan, de spelar ju ändå för dygn sedan, spelar någon sin match. Spelar den på söndag då. Ändå fastna, och när man vill liksom titta igenom vad som har hänt under en omgång, fastnar man alltid på massa jävla saker som har hänt i Malmö FF. Och jag märker ju att det är inte bara vi journalister som gör det, utan det är ju Malmö som diskuteras i alla lägen. Vi har liksom Rosenberg, det går ut en omgång utan att det är fullt snack. Och nu har ju till och med domarna börjat fokusera överdrivet mycket på honom, för det var länge utvisning, den där armbågen som han fick. Så att det är lite som att allt kretsar runt Malmö. När vi börjar den här podden, då ägnar vi mest tid här att diskutera om Malmös kris. Nu går vi över till att diskutera att maskinen har vaknat. De blir liksom medelpunkten för allting. Alla andra runt omkring förhåller sig hela tiden till Malmö FF. När Malmö FF går till Champions League och skaffar mer pengar än alla andra, ja, då handlar snacket om att det här är en fara för svensk fotboll istället för hur klubbarna ska göra för att komma ikapp Malmö FF. Allting är alltid fokus på Malmö FF, har det plötsligt blivit.
Det känns väl alltså, ljuvligt för oss som kommer från andra delar än Stockholm att, att huvudfokus kan vara på något annat ställe än huvudstaden, tycker jag.
Ja, alltså de har tagit över, de har tagit över där. AIK hade ju den rollen i många år, och innan dess hade IFK Göteborg den rollen, att, att det var IFK Göteborg allt fokus var på. Sen blev det AIK under många år här. På gott och ont när det gäller AIK, för det har varit ju mycket strul där också. Nu är det Malmö FF som får ändå mest positivt kring, kring Malmö.
Men domarna har väl vaknat för sent på Rosenberg. Han skulle väl inte varit utvisad väl i sista matchen mot Norrköping heller, va? Den var också ganska hård som jag minns det. Han borde tagit någon, något rött.
När han tar det röda tidigt.
Ja, var det rött?
Ja, det var det. Ja,
på Wahlqvist.
Ja,
ja,
det
den i sista matchen.
Ja, här. Var det alltså? Var det så
klart? Ja, den vill jag minnas var rätt.
Ja.
Däremot var den här ganska tveksam, tycker jag.
Ja, den här var nog... Ja, jag skulle nog kanske mer släppa
alltså, det känns
här.
Som att han bara vred liksom.
På. Men ropar man varg för mycket som Rosenberg, så kanske man får skylla sig själv då. Ja. Men de borde... Alltså, är man mänsklig som domare där helt enkelt? Eller kan man kritisera dem för att de...
Nej, men de tar väl åt sig som alla andra. Jag menar, det här drabbade ju Malmö lite då när det har blivit sånt fokus på hans armbåga. Men i överlag, vad jag menar är ju att det här är ju en drömsits för Malmö FF. För jag menar, deras sponsorer, det är klart att de jublar när det liksom sida upp och sida ner i tidningarna handlar om Malmö FF, för alla diskussioner i forum och grejer fokuserat på Malmö FF. För jag menar, för supportrarna måste det vara fantastiskt att se hur hela jävla Sverige snackar om deras lag mer än sina egna lag.
Men de har ju fått en position där, oavsett om det går bra eller dåligt, precis som du var inne på, att det var för AIK. Det spelar ingen roll om de gick bra eller dåligt, eller Hammarby för den delen. Det är ju inte alls samma, så även om vi pratar givetvis om dem, så är det ju mer Malmö än vad det var tidigare. Vi går vidare till punkt 5.
Vad frågar jag bara snabbt på, är det upprättelse för Korn eller?
För helvete. Jag tänkte vi skulle gå över lite på det när vi går igenom tabellen där, men absolut, vi spar den karamellen lite. Korn får vänta på sin upprättelse några minuter till.
5 plus, Laul vill ha Kujovic-skott, jag vill ha drömmål. Han tyckte att det var tråkigt att prata om drömmål, men jag förstår inte skillnaden på Kujovic-skott och drömmål. Det är typ samma sak. Så jag väver ju in att Ranegi satte den i krysset. Han sa ju själv efteråt också att det krävs en enorm rutin och en stor talang för att göra det målet, vilket var ett helt fantastiskt citat.
Ja, men så är det.
Alltså det är otroligt stort.
Att prata i en podd om mål är jättetråkigt, men om du koppla på en bra story.
Det är klart
att vi kan snacka om.
Jag hade ju den inne i fickan. Ja.
Men storyn kring Kujovic skott är ju ännu bättre, för att det där måste vara det hårdaste skottet i Allsvenskan i år, va? Där man såg ju för fan knappt bollen innan den small i ribban, och sen kliver han in till halvtidsintervjun och säger att han sköt ju med fel fot. Va? Ja. Tänkte jag inte ens på när han sköt. Alltså han, sån jävla träff med vänstern. Hade han skjutit med rätt fot där, så hade ju vaktmästaren fått sopa upp flisarna.
Alla var borttagna och kliver upp.
Ja, men förfall, så förra året så var ju den här typen som liksom vinklade upp hela kroppen och konstant la in bollen med bredsidan i botten liksom. Nu visar han att han även kan bomba in bollen med fel fot. Alltså har han ett större register än vad vi kanske trodde.
Men han hade väl några drömmål förra året men inte, också.
Han hade några där. Men jag håller med dig, Boman. Jag är också imponerad av hur, jag trodde Kujo skulle vara lite halvmätt här. Han känns som en sån lirare som dominerar Allsvenskan ett år och sen ska han bli proffs och så kommer han lite loj till säsong 2 här då, men det har han ju definitivt inte gjort, va. Han sköt väl in sig i EM-truppen som ska tas ut här nu.
Ja, det är så att det var underrubriken på den här punkten.
Vilka, ja, men du lanserar ju Nyman där. Ja. Jämför man de två igår så tog väl Kujovic kommando till
jag
den debatten.
Jag älskar att Boman vill ha in Nyman.
Ja, det är klart.
Fan. Ja, men du har Jens Fjällström med dig.
Jag hade det alltså.
Han drog också
höjde en
lans för Nyman. Ja, Ajdarevic är det folk som pratar om också.
Ja, men nu vill jag ha en paus här i podden. Bara så att jag får här. Du får... Jag vill ha en debatt här emellan er. Du får en minut på dig och köra Nyman, och så får Laul svara en minut varför Kujovic ska vara med.
Alltså det är inte så att jag inte vill ha med Kujovic, men okej. Jag tycker bara att Nyman är den perfekta bänkspelaren i ett svenskt landslag. Han har liksom bäst löpsteg i Allsvenskan, han jobbar hårdast av alla och han har underskattat spelsinne och kan funka bra ihop med egentligen vilken anfallare som helst.
Du behöver inte mer tid än så.
Nej.
Nej, det var 20 sekunder, kan du svara?
Absolut. Om man kollar på befintliga anfalls... besättningen så har du Zlatan Ibrahimovic som den stora referenspunkten. Därtill har du Marcus Berg och John Guidetti som är liksom ganska liknande. De är hårt jobbande, de är mer boxspelare. De kan röra sig runt Zlatan där. Nyman är alldeles för lik Berg och Guidetti i spelstilen. För att om Zlatan skulle gå sönder, då behöver du ha det alternativet i Kujovic. Att du kan ta in en liknande anfallstyp. Därför går Kujovic före Nyman.
Ja, stringent får man lov att säga. Ta med fem anfallare. Berg, Guidetti, Zlatan, Nyman och Kujovic. Okay. Fint.
Ja. Ja, men det är härligt. Fick ni en liten minidebatt.
Men det finns ju fler som sagt där. Ja. Som du snackade. Levicki kommer väl komma med.
Ja, men det är ju ingen anfall.
Nej, men nu släpper vi.
Ja, okej, vi går vidare. Bara på den
vilka spelare som ska med i EM-truppen? Jaha, är det inte sån där jävla uttagning snart där nu till EM-truppen?
Jo, absolut. 15 maj någonstans. Men alla från, vilka som ska med från Allsvenskan då?
Ja, Levicki.
11 maj är uttagningen.
Okej.
Men ja.
Levicki har du ju finska till ett av Kjartanssons mål där när han dyker på Ekrems hörna. Han har varit lite formsvag nu, tycker jag, han har spelat upp sig igen. Men Levicki kommer med, och sen tror jag att Kujovic kommer med.
Ajdarevic kommer ju förmodligen inte komma med.
Nej, Ajdarevic kan nog komma med kanske på någon sån här reservlista, ja, möjligen. Men jag tror att Salomonsson eventuellt också kan komma på någon reservlista där.
Jag tänkte nämna det om Ajdarevic. Kan det inte vara så att, alltså, han är helt fantastisk i sin fria roll i Örebro. Alla älskar kolla på honom. Passningen till DG igår var ju ljuvlig. Men kan det inte vara så att Örebro blir extremt offensivt balanserade när man får liksom unna sig att Ajdarevic har den här helt fria rollen, att de blir ganska bleka bakåt. Mm. Att den balansen inte riktigt är helt hundra liksom.
Släpper jag en extrem mot Kalmar.
Så är det absolut. Men det är väl... Det är ju en risk du någonstans måste ta med honom på planen. Och det handlar ju om att göra en bedömning då. Anser man att hans offensiva väger före? Och det gör det ju när han är i slag, va? Sen så går ju han oerhört mycket upp och ner. Nu har han hållit sig på en hög nivå just att länge. Jag tror inte han kommer med någon EM-trupp där det, men han är rolig att se.
Men jag tycker väl någonstans att man borde kunna ha råd att ha en sån spelare. Alltså man ska väl kunna ha det och ändå ha en balanserad
defensiv. Ja, definitivt. Men man har också Nordin Gerzic som kanske inte är jättebra i försvarsspelet och så vidare. Jag menar bara att det kanske borde vara att man får, kanske borde säkra upp mer med andra spelare om man unnar sig en sån kille. Han måste ju spela i vilket fall.
Ja, det blir ju lite Axéns fel balans egentligen som gör att defensiven inte funkar. Men fler EM...
Salomonsson eller?
Nej.
Ingen alltid
Salomonsson är reserv. Ajdarevic är reserv.
Ja, Salomonsson reserv.
Tommy Naurin.
Salomonsson är reserv. Ajdarevic vet inte fan om han ens är med som reserv. Han är väl med ett sånt där namn som är lite kul. Och så lyfter man alltså.
Tinnerholm reserv.
Lite också.
Eller?
Ja, Tinnerholm.
Nej, han är nog borta. Jag tror han är helt borta.
Han är helt borta. Ja, han är, men alltså, han var faktiskt rätt bra nu mot Häcken, måste jag säga. Det var första gången på 1,5 år. Jag tyckte att han började liksom lyfta från sin formsvacka. Jag har en teori om det för övrigt. Det handlar om att han har börjat skaffa skägg. I höstas så kom Jo Inge Berget in inför matchen mot Celtic med ett jävligt skägg, va? Och han har ju bara öst på sen dess, va? Han skickade ut Celtic och sen har han öst på. Nu såg jag att Rakip, som har varit med i Malmös vändningar, har ett stabilt helskägg. Ekrem, som kommit tillbaka från de döda och börjat med en ett seriöst skäggspar. Och några strån på Tinnerholm som gör sin bästa match på 1,5 år.
Ja, superteori.
Jag har sagt till Flink att han ska gräva i det. Han ska gärna stocka till
Malmö. Jag har sagt till Flink att skaffa skägg.
Ja, det går fan. Jag växer lite på honom. Men ja, det var ett sidospår. Det är möjligt Tinnerholm borta. Han har haft nedåtgående trend för lång tid. Salomonsson tror jag definitivt kan vara med som en reserv där. Det vore ett svaghetstecken för truppen om man kommer med i den. Men jag menar, visst, finns det inget bättre så.
Men sen är det inget mer, va?
Nej, det är ju målvakterna. Det har spekulerat så, men jag kan omöjligt säga att Patrik Karlgren kommer med i den här truppen. Alltså det är orättvist mot, även om det nu handlar om en tredje målvaktsposition och man ska med och se och lära sig, lite rättvist mot andra målvakter som finns ute i Europa.
Tror du att Hamrén är typen som kan liksom smälla in ett sånt här superjoker-namn bara för att...
Alltså superjoken är ju i så fall Carlos Strandberg om han liksom ska ta med någon sån som verkligen...
Han
efterlyser ju någon sån där superjoker. Det är väl i så fall Strandberg i den åldern han är i och den råtalangen han ändå är med den här fysiken och vad han någonstans kan bli. Det beror ju på hur mycket Hamrén tror på honom. Mm. Det var inte så jävla länge sedan vi satt här och tyckte att Nilsson Lindelöf vore en joker liksom. Sen så small det ju bara te här under våren och nu är han ju en man för start. Eller?
Mm.
Ja. Men han går det fort.
Han borde definitivt spela för start.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi kommer in på Slakthuset 2.0 här. Eller Slakthuset kanske bara. Det handlar i alla fall om uppryckningar. Vi har ju sågat ett gäng spelare, lag, även tränare i den här podden. Vi hade Falkenberg som ett typexempel. Lätta 3 poäng och så slår man IFK Norrköping. Vi gav ju Elfsborg några kängor. Och Haglund var ju med här senast i podden och sa att han skulle förbättra snittet. Det har blivit 6 poäng sedan dess. Men sen ska man komma ihåg att efter 7 matcher har de 9 poäng. Vid 2 förluster då har de inlett allsvenskan med 9 poäng på 9 matcher. Så det är fortfarande möjligt. Han kan inte vara lugn, Haglund. Vi har en Kjartason som vi inte var så, eller som Laul inte var så imponerad efter tiden i Norge.
Han svarade med 3 mål mot Häcken. Häcken som vi hade sågat någon gång innan.
Som du hade hyllat.
6-1 mot Gävle. Jo, men jag hade ju sågen framme.
Så ja, exakt.
Det var ju stor munterhet när jag levererade den här teorin på sociala medier. Ja. Jag har aldrig fått så mycket respons på en podd det tidigare. Alltså.
Nej, exakt.
Det rasslar ju in förslag på folk vi skulle såga till höger och vänster. Alltså.
Ja, Laul gick ut och frågade vem vi skulle såga då, ja. På tisdag som det är idag där, när vi spelar in podden. Jonas Dahlqvist på Simo tyckte att vi skulle såga honom. Det kommer vi ju inte göra. Annars är det Renegi, ingen i Häcken, Moon, Höje, Bantzen.
Ta taget så kan vi se vad vi tycker om det.
Låt oss förhålla oss till dem.
Ja, Renegi gjorde ju drömmor så det kanske är svårt att såga honom. Eller...
Ja, alltså hade vi spelat in den här podden ett dygn tidigare så hade vi kunnat ta fram den stora klingan. Det är ju ingen snack om den saken, för han har efter liksom en hygglig inledning och några missade matcher så vart han ju rent bedrövlig vad jag har sett av honom. Men nu svarar han ju med det här drömmålet och sen det krävdes mycket rutin och en stor dos talang. Så att Ranegi klarade väl sig undan sågen den här gången. Så jävla hårda kan det inte vara. Jag ville ju såga Kalmar, men nu gick de med och vann. Jag hade laddat för en episk Kalmar. Det finns ju fan ingenting i den jävla klubben som fungerar. Alltså, klubbdirektören har de skickat iväg och med något förfalskat pressmeddelande som säger att han avgår eftersom han har varit där för länge. Och tränaren borde vara den första som ska lämna där, för han har ju utvecklat någonting på hur länge som helst. Och de har ju extremt mycket talang i det här laget. Väldigt många duktiga spelare som de måste få ut någonting av. Den enda som levererar det gänget är ju Marcus Antonsson ständigt. Och Rydström har klivit in på en assisterande tränarroll utan att åstadkomma ett dugg. Men nu gick de ju för fan och vann mot Örebro här, så då får vi lugna oss där också.
I Rydström samma trojanska häst i Kalmar som Jens Gustafsson är i AIK?
Nu, jag menar att han bara liksom sitter bida och bidar sin tid för att ta över. Ja, det är inte omöjligt.
Nej, tror inte jag heller.
Ja, det kan ju inte bli sämre än med Sverige.
Det är så underbart att du laddade för en supersång av Kalmar. Och sen när 0-1 kom igår tänkte att nu sitter han hemma och smider. Ja, vi har Lundevall.
Ja,
vi har ju sågat han lite för.
Ja, apropå sparka på de som ligger. Men Lundevall har ju det här, han har ju det här hopplösa uttrycket i ansiktet också. Han ser ledsen ut på planen. Och han har också det här kroppsspråket sen tidigare. Det var så kul när han spelade i Gävle. Han hade ett kroppsspråk som en 80-åring, liksom halvinvalid. Men när han har liksom, han hukar sig fram som en sån här påskkärring nästan typ. Men ändå var extremt effektiv så här och jättebra med bollen och gjorde ju massa poäng. I Elfsborg har han ju bara sett ut som den här trollpackan liksom, utan att driva i steget. Mm. Så han väntar vi oss sjukt mycket mer.
Ja. Är det ingen som har bett att vi ska såga Gävle eller? De har väl ett akut behov av att bli sågade.
Det var lite fråga om det. Det var lite kul igår. Det var en supporter som skrev till mig på Twitter direkt efter 2-6 mot IFK Göteborg och attackerade mig för målvakten i Gävle och menade på att Andersson hade släppt in 12 mål på 2 matcher. Men då svarade jag lite enkelt att det var Hedvall som har stått de 2 senaste, ja. Och då blev han tyst direkt. Han trodde att jag hade liksom varit fram och hyllat och då blev det tvärtom.
Ja, men jävla har jag en teori om det. De kan vi såga. De har ju släppt in nu 12 mål då på 2 matcher. Ja. 6 mål per match är det 2 senaste. Det här är ju typexempel på när en förening eller kanske tränare i det här fallet då, Roger Sandberg, när de får storhetsvansinne. Här har den här föreningen gjort det de är bra på i 11 raka allsvenska år. Och sen så drabbas de av en stark släng av hybris och tror helt plötsligt att de kan bli ett spelande lag som sina liksom Norrlandskollegor Sundsvall och Östersund. Och vad händer? Jo, det går ju käpprätt åt skogen. Alltså, Gävle ska inte ägna sig åt att liksom utveckla något eget jävla spel. De ska stå uppställda i raka led och försvara sitt mål och sticka långa bollar på Johan Oremo.
Men Sandberg fick ju så sjukt mycket beröm förra året för att han liksom utvecklade Pelles fotboll och att han fick ta med poängen vad Pelle hade gjort och så vidare.
Ja, vad händer?
Är det inte värt ett skit nu?
Vad händer? Det har stigit honom mot huvudet. Ja. Du ser ju här nu.
Han går till hård attack mot favoriten, snygg Rogga.
6 insläppta mål 2 matcher i rad. Ja. Men så många mål släppte ju jävligt in på en säsong förra året.
Kan det vara så att Pelles stabilitet bara färgade sig över hans lagbygge i början då, över Rogers lagbygge? Ja, och sen nu så har det gått så lång tid så att han Rogers idéer kom in och då går
det helvete. Ja, men tanke på att Pelle Olsson hade ju liksom under 10 år liksom hamrat in den här budskapen. Samma sak, träning efter träning efter träning. Alltså spelarna behöver antagligen gå i terapi för att liksom få bort de här direktiven i huvudet. De drömde ju Pelle Olsson på nätterna. Sen gick det ett par år och då började liksom det där tunnas ut. Sen har ju Fällman försvunnit också, så att det är väl en bidragande orsak till att försvaret är där, för han var ju duktig.
Och det är inte superenkelt heller att börja spela en ny typ av konstruktiv fotboll med Anders Båt och Tommelilla på innermittfältet. Nej. Jag älskar deras destruktiva stil, ja. Men man kanske inte ska bygga possession-spel med
dem. Nej. De måste tillbaka till Gävles grunder. Det här är ju ett brott mot allt vad Gävle står för.
Men de hade ju några stortorsk förra året också, men det var väl mest på bortaplan. Jag tror att det är mest oroligt att det blir liksom 2-6 på...
Men folk gillar ju att åka till Gävle nu för de har bytt konstgräset. Jag har hört massa spelare som säger att men det är det bästa konstgräset i Allsvenskan. Och omklädningsrummen är ju stora och fina nu också. Vilken idioti att göra så. Jag skulle ju behålla de här gamla bunkeromklädningsrummen och behålla den här jävla filtmattan. Som
ja, fan, där har vi också en bra teori där. Alltså, de får riva den här jävla nya arenan och så tillbaka till Strömvallen. Ja. Då hämtar de
gör hem. Det som det var för. Varför hålla på att ändra någonting som blir fördel för motståndare?
Ja, då hämtar de hem en snål 1-0-seger direkt. Typ. Mm.
Ja, Dio Williams var ju het i alla fall. Han gjorde 2 även om Blåvitts försvar har stora brister emellanåt.
Man kan väl säga att i första målet där så syntes det väl att det var inte helt ordinarie den där backen. Han trippar rakt emellan 2 spelare i straffområdet.
Ja. Men Dio Williams har alltid varit en favorit faktiskt på planen. Han är ju en oerhörd så nyttig spelare. Han kan suga in bollar, han är en bläckfisk på det sättet och så gör han sina 8-10 mål per säsong också.
Han trivs ju kanske mot Göteborg, men jag får mig minnet bakåt att han gjorde en
del
mot
dem
när han spelade för Häcken. Mm. Det borde du veta som har bott på Hisingen. Du känner väl alla där?
En svart sommar.
Hur som helst, en hel del sågningar har det varit och ska givetvis bli Slakthuset, som ska vara en ny del av den allsvenska podden. Är det något ni känner?
Ja, hade vi inte mer? Hade vi något vi skulle såga med där?
Vi hade Henrik Ring som men det var ju mycket skämt också, såg han av Vedhög hit och dit liksom och så vidare. Henrik Ring ville att vi skulle såga Andreas Alm.
Ja, jag fick någon som skrev till mig att vi hade sågat AIK hela jävla säsongen, men inte fan hjälpte.
Exakt, det är mycket samma grejer.
Men Andreas Alm, ja. Alltså det är ju, jag har alltid gillat Andreas Alm, men jag måste säga att det var jävligt svårt att se. Alltså det är svårt att se vad som är AIKs spelidé helt enkelt. Jag måste ändå säga det, att jag tyckte att kritiken ibland har varit populistisk, för han tar ändå poäng och det är ändå tydligt att de satsar mycket på att låsa fast bollen högt upp och sen skapa chans utifrån det liksom. Mycket, mycket inlägg och kanske bollar över backlinjen från Ishizaki och sådär och Fori. Men igår alltså, helvete vad illa det såg ut. Det finns liksom, och Fori och Saleto spelar alldeles för slarvigt trots att de inte spelar svårt, och det är oförlåtligt. Ishizaki och vem det är som spelar på den andra kanten är alltid olika, Blomberg och så vidare, Yasin, de är inte bra nog att göra sina gubbar än så länge, så de kan inte klara sig på individuell kvalitet. Och de 2 tunga anfallarna som ofta spelar, särskilt nu när Ishizaki är borta, får ju aldrig några bollar till sig. Så det är oerhört svårt att se vad AIK vill egentligen.
Men när jag tittar på det här laget inför säsongen så hade jag dem på, jag tror jag tippade någon 6 eller 5 AIK. Gisö har ju gått oerhört mycket bättre och är mycket bättre än man trodde på förhand. När de möts, jag kollade en del på den här matchen igår också, när de möts där så handlar det också rätt mycket tycker jag om att Gisö spelar väldigt bra. Och AIK, visst det finns många som har en slags bild om att AIK ska vara mycket bättre än de är. Men när man tittar på vad de ställer upp med på planen så är de, det spelarmaterialet är ju inte så himla mycket bättre. Och framförallt var det ju inte det inför säsongen när då forwardsparet skulle vara Markkanen och Avdic var väl tanken från början liksom. Det blir ju ett generalfel från början, för det är ju att med den truppen de går in med den här guldmålsättningen liksom, som har lagt sig som något slags täcke över allting och satt laget under en alldeles för stor press från start och skapat en jäkligt konstig relation mellan tränare och klubbledning, så de har ju inte fått en ärlig chans, Alma och hans spelare här. Nu tog de in Carlos Strandberg efteråt och det har ju betytt oerhört mycket. Sen har Isak varit väldigt, väldigt mycket bättre. Det var ingen som trodde att han liksom skulle vara en bärande del i det här. Men alltså, ser man på AIKs spelarmaterial, jag tycker inte de är bättre än 56:e plats. Så att därför blir det svårt att leta så här tydliga förklaringar, vad är det som inte fungerar, när det enkla svaret är att ja, men laget är inte så mycket bättre.
Nej, men vi hade ju, jag kommer ihåg vi hade i Bibeln, vi skrev en text om skadat gods, och tänker man efter då vad de planerade in och vad man varvade in, liksom paniklånet av Strandberg har blivit det bästa som de har fått ut. Ahmed Yassin har inte visat någonting, de plockar in honom och tror att han ska bli en poängmaskin, det är ju liksom helt klart en felbedömning än så länge.
Han var inte heller en poängmaskin i Örebro. Han var en bra spelare som skapade mycket chanser, men det blev sällan poäng.
Amina Fane har ju skadeproblem, men han såg okej ut på försäsongen mot lite sämre motstånd givetvis, men han har inte riktigt fått visa upp sig. Abdic har problem med skorna, Markkanen liksom.
Alltså, men kan det vara möjligt att han fortfarande har problem?
Alltså, jag var på Karlberg.
Alltså, det här börjar bli läge och lansera
Karlberg. Så jag menar att det är inte bara Alm, utan det är ju egentligen liksom, det är varvningarna in och målsättningar och så vidare, även om liksom man kan ju inte säga att Björn har gjort ett kanonjobb heller, eller de som har plockat in bestämt att vilka spelare som ska komma in. För jag håller med dig, Laul, om att liksom, tittar du på det laget som är idag och tänker att de inte hade paniklånat in Strandberg, då fanns det jobbigt ut. Alltså.
Nej, men titta på ytterbackarna också nu när du inte Nisse platsar en gång. Vad har du då liksom att bygga eget spel med, som de ju någonstans vill göra? Det är klart att det blir mycket långa bollar och så här, men återigen, det faller ju tillbaka på vad är det för spelare man faktiskt har.
Men angående Avdic, angående skoproblemen, jag försöker prata med honom. Han vill ju inte intervjuas heller. Jag har varit på Karlberg och väntat på honom 4 tillfällen den här säsongen och han vill aldrig prata. Han tycker att situationen är pinsam och att klart det är inte kul att vara hela Sveriges stiftkuckor, vilket han har ju blivit på grund av det här haveriet liksom. Men det vore ju också kanske intressant att få höra hur han känner kring det. För det här är ju, det är ju den mest bizarra skadan sen Kalle Corneliussons liksom
guld. Ja, det är ju inte ens en skada för fan.
Nej, det är ett skavsår liksom. Så att jag menar, det är ju jättemärkligt.
Han vinner ju på att prata, så anser ju alltid jag. För att det här ställer ju bara fler frågor och det blir bara jobbigt. Om han nu går ut och förklarar sig eller i alla fall säger någonting, så tycker jag väl ändå att det är lättare för honom att få någon slags förståelse. Så känner jag i alla fall personligen.
Men man ska också hylla Gisöda som du sa, Robert. De är ju de är liksom det mest avslappnade laget i Allsvenskan. Det är att även borta mot Hammarby, borta mot AIK, så centrerar de med sina många innermittfältare. De offensiva mittfältarna kommer också ner djupt liksom, hjälper till i passningsspelet, och de blir ofta en man mer, vilket gör att de kan rulla sig ur situationen. Och jag menar, det är väl ingen som är rädd för liksom Saletros och Foris höga press direkt heller, så att de var iskalla, coola och spelade precis som de skulle göra och skapade nästan lika mycket chans som AIK.
Och tänk det här mentala också, komma till fem som Gisöda med all det självförtroendet som de har, och sen på andra sidan så är det ett AIK med massa frustration och annat, och så får man inte tidigt mål i AIK, det bara rullar på, det 0-0, Jönköping bara växer medan det jobbar för AIK, så att det mentala spelar givetvis in, och det där har ju Jönköping med sig efter den fina starten, och det tror jag de kan leva på ett tag till. Det känns ju inte som att de kommer liksom falla igenom. Nu kanske jag jinxar deras säsong, men det känns ju inte så om man tittar på det.
Men det är väl det med AIK där, att prata med någon gammal häckenspelare spelare för ett tag sedan. Han sa ju att komma till Råsunda som det var på den tiden, men även Friends då, när det fungerar för AIK med den publiken som AIK har, när AIK har publiken med sig. Det menar han på, det blir verkligen en extra spelare att spela mot när man har hela det trycket mot sig. Men att möta ett AIK som inte har den publiken mot sig, då är det som att möta ett AIK som har en spelare utvisad. Och det är lite den här situationen man satte sig tidigt genom klubbledningens orealistiska krav på guld. Då fick man liksom en negativ start på en förstärkning av den negativa starten direkt. De har inte haft någonting att börja med, utan de börjar direkt i en uppförsbacke som blir brantare direkt.
Alm har ju också antytt att han tycker att, för det var någon, jag fick någon fråga efter presskonferensen efter Elfsborgsmatchen, och de sa att hur känns det när Isak får så liksom stående versioner när han går ut en bra match, och sa nej, men det är väl jättekul att publiken hyllar honom, men jag hade gärna sett att folk kanske började applådera Anton Saletos efter en halvlek där han har missat tre passningar istället. Att man faktiskt hyllar våra unga egna talanger när det går dåligt, för det är faktiskt då de behöver stödet. Kanske inte när de gör ett hattrick liksom, utan när de spelar dåligt. Och det är ju AIKs publik.
Det är jävligt klokt.
Ja, AIKs publik är ju faktiskt notoriskt dåliga på att stötta egna unga talanger i motgång.
Ja, vi har ett långt ämne där. Trevligt. Men sågen måste ju fram.
Ja, men vad fan, vi har sågat Gävle och vi har Kalmar och vi sågat trots att de vann.
Jag vill att du tar ifrån knä.
Vi har sågat Östersund som stad och samhälle och Östersunds andan och...
Ja, tanken är ju med Slakthuset att vi ska grida på och försöka få in lite folk givetvis också i, som får svara på våra sågningar efter. För det har ju varit en del uppryckningar som sagt, och det kommer väl bli en del till. Vem tror ni svarar upp bäst här nu?
Efter den här sågningen? Ja, men det vi har pekat tydligast, det är ju Gävle. Ja. Vad som kommer hända då om den här teorin håller, det är ju att de byter arena och vinner med 1-0.
Ja, snygg jagen. Byter upplägg fullständigt. Vi ska gå in på guldsvenskan också. Ett ämne för dig, Laul.
Ja, men intressant. Om vi tittar inte så himla mycket på tabellen, givetvis blir det ju lite så, men det har gått 7 omgångar. Man börjar se ungefär vart det här ska barka. Det känns som att Norrköping, om inte de blir allt för hårt drabbade under transferfönstret, de är i toppen för att stanna. Malmö har med sin uppryckning, och fan vilken jävla bänk de hade senast. Eikrem är igång, de har fått pusselbitarna på plats. De är i toppen för att stanna. Jag tycker även att IFK Göteborg ser starka ut. Det är starkt att studsa tillbaka efter den här skandalmatchen på Gamla Ullevi. De ligger för fan under mot Gävle med 2-1. De har rätt många ordinarie spelare borta. Nu är Rogne på väg tillbaka. De kommer få ihop stabiliteten bättre. Jag tror att det känns som att det blir Norrköping, det blir Malmö och möjligen IFK Göteborg då som kommer jaga det här guldet. AIK kommer inte göra det. Elfsborg känns för svaga. Djurgården kommer inte orka hela vägen. Om vi får ta hur det sett ut de 7 första omgångarna. Blir det de här 3 lagen? IFK, Malmö och Göteborg. Det är ju alltså de lagen som tillsammans har vunnit allsvensk guld 49 gånger. Och det är ju mer än hela övriga allsvenskan tillsammans. Det hade varit en rätt häftig guldstrid. Guldsvenskan, alltså de 3 lag som har vunnit allsvenskan fler gånger än övriga lag tillsammans.
Ja, men alltså, det du är inne på där, man får ju svaren där av hur mycket Norrköping tappar och hur mycket IFK Göteborg kan få ordning på sitt försvarsspel med Rogne. Det känns som att Malmö kommer vara med i det racet oavsett.
Ja, men Malmö kommer inte tappa så jäkla mycket, va?
Nej.
Vad ska de bli av med? Då försvinner man, spelar ju ändå inte så.
Men om man tittade på Djurgården och IFK Göteborg igår, och såg man hur Göteborg liksom pumpade på från början. Micke Boman bjöd ju på filédribblingar i den sekvensen. Jag och Laul skrattade om det. Han har gjort under hela sin karriär när han gick in där. Och där kunde de ju gått fram till 2-3-0 tidigt egentligen. De öste på, de tappar matchen. Sen vände de ju tillbaka igen för att offensiven funkar, men defensiven där med, så för deras del så har det väldigt, väldigt, väldigt mycket att göra med Rogne. Och Norrköping har ju inte råd, och det skulle vara extremt om de tappade antingen då
alltså Kujovic de kommer ju tappa ja. Kujovic, de kommer tappa Traustason.
Och Jan Andersson, för guds
skull. Och Janne får inte glömma. Ja, så är det ju, det är ju fakta. Kanske de kan Nyman. Även tappa Nyman. Tappar de Nyman också så är det klart att den här teorin kanske inte håller. Men jag tror nog att de skulle kunna parera förlust av Kujovic och Traustason. Det har de ändå, de är så grundtrygga och de har kvar liksom en slags stomme i så fall med Andreas Johansson, med Sjölund och med Nyman. Så alltså får de behålla det liksom och spelarna.
Sebbe skulle ändå kunna ta rollen för Kujovic.
Runt omkring.
Alltså inte lika bra.
Fattemans Kujovic liksom, definitivt. Ja. Och klara rollen. Men sen så, jag menar, Blåvitt kommer ju tvungna att sälja spelare för att överleva väl, antar jag, eller? Hur ser du med ekonomin till exempel?
Ja, det beror ju på hur bra de har hanterat det här stålbadet då, va? Och de har ju trots allt gjort en försäljning av Kamratgården som väl ska klara upp det, så det borde ju otroligt usel budgetering och planering om de har satt sin situation att de måste sälja spelare nu för att klara det. Jag menar, så himla mycket pengar har de inte på att hämta in i spelarförsäljningar. Riks kan ju ge ett par miljoner och ja, vilka mer? Ja, Ankersen möjligen, Alessandro
Salomonsson.
Men du får ju tänka på att alltså, vad är Salomonsson? Han är 25-26 år, han är ytterback. Alessandro är ju en jävla bra spelare. Han tror nog att de kanske skulle kunna få 10 miljoner för honom.
Till en championship-klubb eller sådär.
Ja, något sånt liksom. Så det är väl möjligen han, men då tappar de andra sidan fanns den bästa spelare. Nästan.
Jo, det är han, Alessandro, definitivt.
Men jag tror inte de kommer tappa så himla mycket ändå. Och Malmö som sagt, inte alls.
Alltså, det är mycket bättre för dem att sälja antingen Riks eller Ankesen, tycker jag, än Alessandro Salomonsson. Tror jag inte, alltså, inte var som, men så många miljoner kan ju inte ha inbringa liksom. Sen Engvall är inte svart.
Som Malmö vinner helt enkelt då, får man säga.
Alltså, det här var inte meningen att vi skulle säga egentligen några placeringar. Men jag menar just bara att man kan se skikten här liksom, att där har du de tre topplagen. Malmö, Norrköping, IFK Göteborg. Det tycker jag att allt pekar i den riktningen. Du kan också se att bottenlagen börjar utkristallisera sig här. Falkenberg, Gävle, Kalmar och Östersund. De tror jag kommer hålla till i de nedre regionerna.
Så du Kalmar?
Ja, Kalmar.
Du tror det?
Det tror jag. Det tycker jag man ser. Det är för mycket som inte fungerar i den klubben.
De säljer Antonsson till Go Ahead Eagles i sommar. Och
Peter Svärd upp på läktaren senast. Rasande över en straffsituation som jag har faktiskt inte sett. Det var en polare som sa att det var såklart straff. Han var vansinnig.
Ja, men sen har du resten av lagen någonstans mitt emellan. Där Djurgården, Elfsborg slåss om en fjärde plats. AIK 6-7 någonstans. Och Hammarby runt tionde platsen. Men, alltså, det är väl ungefär så det kommer bli.
Jag tänkte avsluta Kalmar. Svärd upp på läktaren. Du vill egentligen utan på gatan, eller?
Ja, men vad fan, det har jag väl sagt tillräckligt många gånger. Att det gått fram här. Han är polare med sportchefen. Det drar ju nog. Ja. Han är polare med han Borstam.
Ja, Mjällby minkfarmaren.
Ja, exakt. De är ju goda vänner. Ja, vi har väl gått igenom dem.
Har du några synpunkter på det här, Boman? Eller släpper du igenom den här jävla... Liksom? Ja, har du stockat ut hela jävla allsvenskan?
Nej, men vad fan,
på 25 sekunder.
Det är knappast extraordinärt att vi tror att Malmö till slut kommer att vara starkast.
Det är inte så att han sticker i taket.
Nej, men jag fattar vad du menar. Det är om något annat lag kan hota Norrköping.
Ska det in ett tredje lag där?
Nej.
Eller fjärde lag där?
Nej, ska inte in ett fjärde lag.
Det känns inte så.
Nej, nej.
Elfsborg kommer inte göra det. AIK kommer inte göra det. Djurgården kommer inte göra det.
Men det brukar ju alltid, å andra sidan brukar det alltid bli något lag som kommer upp och rör om ett tag, kanske följer med, men jag kan liksom inte plocka fram vilket lag det skulle vara om man tittar på hur det ser ut.
För Giffarna och Gisöra, sådana som har imponerat, det går ju inte såklart. De kommer ju hamna mellan 8 och 12 liksom.
Ja, Jönköping kommer inte...
Nej, så är det ju. Och AIK är för mycket disharmoni, särskilt om Alf får gå någon gång i sommaren eller så där.
Men du vann Elfsborg borta mot Falkenberg, men de kommer inte vinna massa bortamatcher på gräs.
De vann på gräs. Ja, det var värt en applåd.
Ja, exakt. Förvaltar de inget försvarsspel här i Elfsborg.
Nej.
Och där har ju också en av AIKs brister då, att det är ändå där det svajar som mest med defensiven, och det brukar ju vara ett stort problem.
Jag lyfter in fler röster utifrån, frågor från våra läsare. Sebastian Borelius. På vilka grunder tippar ni Häcken så högt upp i tabellen varje år, placeringen sedan 2010? 8, 6, 2, 10, 5, 7. Deras placeringar då. Och vi lägger ofta Häcken högt. Varför gör vi det? Jag har inte...
Men vad blir det? Det blir inte det ett snitt på sjunde platsen någonstans där? Där tippar jag dem i alla fall. Eller vad är det? 8,
7, 5, 10, 2, 6, 8.
Det låter som snitt 7, och där tippar vi dem. Och det kan väl fortfarande mycket väl hamna.
Definitivt. Ja, dålig fråga.
Hårda svar.
Såga fråga.
Ja, det var skönt. Vi har Erik Nilsson. Hur IFK Göteborg kan gå från fin krishantering till pissig skylla i från sig attityd på mindre än en vecka.
Ja, det får han utveckla.
Ja, det är svårt att göra där. Men han menar väl att de säger i sitt försvar där, eller i sin inlaga i IFK Göteborg, att de tyckte att matchen skulle ha spelats färdigt. Men ja, att domaren då tog beslutet att inte spela färdigt än. Jag vet inte, man kan väl ha synpunkter på det och det får de väl ha om de vill. Men jag menar, har domarna tagit beslutet, eller tycker domarna att vi kan inte döma under de här omständigheterna? Nej. Då har i alla fall jag stor respekt för att matchen kan inte fortsätta spelas.
Nej, de menar väl att fjärdedomaren borde gå in och göra det. Men jag menar, om han är krigschockad, deras liksom kollega nästan är precis på kanten, så, ja, går det inte, så går det inte för resten av teamet heller att skaka av sig den där upplevelsen.
Nej, exakt. Det går inte bara att ha någon snubbe heller som går ner och ställer sig och håller tavlor. Liksom. Man måste ju ha lite respekt för yrket också. Man kan inte bara ta en kille. Bara, men han kan gå ner och ställa sig.
Du menar att det krävs särskilda kvaliteter?
Nej, men, det måste ju ändå vara en domare som är
fan,
det
är bara trycka på trean. Det är ju alltid tre minuter tillägg. I den här matchen hade det blivit några minuter till i och för sig.
Edvard Nordin, varför hatar alla domare i Falkenberg?
Alltså, vi kan inte släppa det här att Jönsson tycker att det krävs särskilda kvaliteter för att hantera ljustavlar. Det var det
Säg allting om
jag har hört på jävligt länge.
Han gör väl mer än håller i talen, känner jag, så att
dialogen med tränarna och allting. Falkenberg har domarna emot sig, jag hade inte tänkt på direkt.
Nej, faktiskt inte jag heller. Jag vet inte riktigt, är det röda kortet mot IFK Norrköping då, eller vad det blir helt målet för podden för första gången sen vi startade den.
Nej, men vad fan, vi får ge hans stöd. Alla lag har ju domarna emot sig.
Ja, exakt.
Så att det, han är i gott sällskap.
Ja, skönt.
Eller Falkenberg är i gott sällskap. Ja.
Det finns en kille som kallar sig för Rosenbergs armbåge på Twitter. Han frågar om domarnivån jämfört med tidigare säsongen, nu när vi ändå är inne på den mannen. Eller de gubbarna.
Alltså kvaliteten på domarna
är bättre eller sämre?
Nej, jag vet inte. Alltså det enda jag egentligen har tänkt på, det var väl att man har väl släppt fram några nya filurer här som inte var helt lyckade. Nej. Minns jag inte namnet på
Kaspar Sjöberg tror jag han heter, som dömde till exempel Örebro Hammarby, och det var den sämsta domarinsatsen som jag sett i år, tyvärr. Man vill ju inte, man vill ju inte så här strösåga domare, men det var oerhört illa alltså.
Men det sker ju å andra sidan, det måste ju alltid ske. Ja. Förr eller senare måste man ju lyfta upp domare och de kommer till en högre nivå, och då kan det väl bli lite svajare insatser. Alltså jag tror inte det är något unikt för Allsvenskan 2016 att de nya förmågorna. Däremot har du väl inte, jag vet inte när, vad heter han, Al-Hakim, när var det han slog igenom här? Var det förra säsongen eller var det säsongen innan?
Jag tror att han började, det var bra säsongen innan.
Ja, han virvlar ju in som en frisk fläkt, men så verkar han vara en särskilt stor talang också. Någon sån har vi inte sett i år ännu.
Men det är kul att när man väl börjar höja upp en domare så kommer det ju alltid gå till helvete för dem sen.
Jo.
Frisk, Föjdfält.
Men ju kändare den har blivit så ju mer så synar man dem i sömmarna och det där liksom, eftersom misstag alltid sker så lägger man märke till dem och namnet och så. Nej, jag tycker att domarnivån är fortsatt god i Allsvenskan. Jag har inga synpunkter på det.
Lite AIK-frågor. Jag kommer svara den här för Lauls räkning. Kaspar von Sivers fråga. Analys av AIKs tveksamma spelare. Varför lossnar det inte? Och Laul har ju svarat på det. De har för dålig trupp. Alexander Håkansson. Vad tycker ni om Björn Westerholms tid i AIK?
Totalt sett har den varit godkänd. Han har väl, alltså, inte trollat med knäna direkt, för AIK har ju haft en del pengar, men han har väl fått in spelare som har varit bra nog att komma två helt enkelt, och då har det varit okej.
Okay. Ja, alltså de har ju satt målsättningar om att de ska ha en viss ekonomisk buffert och det är ju vad Björn Westerholm har att förhålla sig till, det måste man ju komma ihåg när man tittar på hans facit. Jag menar, de har gjort rätt stora och rätt många och rätt stora försäljningar, även om AIK-supporten alltid väntar sig att de ska få in mycket mer för spelarna de har sålt, så har de ändå sålt spelare till vad man får för allsvenska spelare. Och att det försvinner ju alltid när det står i tidningen att köpande klubb betalade 25 miljoner, så är det ju aldrig så att AIK eller någon annan klubb får alla de här.
Typ hälften får de.
Ja, någonstans. Precis. Det försvinner 5-10 miljoner där till på lite olika håll. Men det gäller ju alla.
Men eventuell kritik kan ju vara att när de har förlängt kontraktet med många av spelarna som Borges och Quaison och Nabil och så vidare, så har de ju ofta haft en klausul, verkar det som, där spelarna har fått gå för en bestämd summa för att de ska få ut någon någon så att säga, några pengar överhuvudtaget. Ja, det är väl en vansklig metod ändå?
Det är vanskligt, och det är väl något de har försatt sig i, som ju Elfsborg länge var experter på. Att de lyckades alltid se till så de inte hamnade i de lägena, utan de var alltid jävligt tidiga ute med kontraktsförlängning. Det där är ju en svår jäkla konst liksom, och hela tiden ligga så långt fram i planeringen och så långt fram i diskussionen med alla spelare, så du aldrig hamnar i de här lägena. För ibland går det ju jäkligt fort när spelare slår igenom, och när han spelar... Precis innan han slår igenom, då ska han just ha kritat på ett nytt fyraårskontrakt. Då har du varit jäkligt lyckad som sportchef. Där har väl inte AIK alltid lyckats, men å andra sidan så är det väldigt många klubbar som inte heller har lyckats med.
Men det har väl funnits någon typ av modegrej, kanske jag inte ska säga, men bland vissa spelare också, att när de förlänger de här kontrakten så är de i en sån position att de också plitar in i sina avtal att de ska ha en viss typ av procent på försäljningssumman. Antingen de eller agenten, som till exempel om Bahou då kostar 25, så finns det säkert ett x antal miljoner som antingen går till honom och agenten eller vice versa. Och jag tror att det har varit så i flera fall för AIK, och det är väl därför vi också har sett de här summorna som oftast är hälften.
Ja, men det är det jag menar. Alltså att
och sätta sig i den situationen med en spelare, så rullar det ju på med flera så fort det är någon som är bra. Och sen så liksom,
Men du ska ju inte sitta i kontraktsförhandling med en spelare när han har slagit igenom, utan du ska sitta i den kontraktsförhandlingen precis innan han slår igenom. Det var det jag sa där, att det är då det ju fyraårskontraktet ska skrivas på. Men det där är ju en svår jävla konst. Och det är en jävla timing, och det gäller att ha lång förbehållning, och det gäller också att ha en väldigt god dialog med sin spelartrupp. De har varit duktiga på det i Elfsborg historiskt.
Man får också säga att det är svårt att ta in nyförvärvet till AIK, för man vet aldrig hur de ska reagera på den här pressen heller. Alltså kommer man till en annan klubb, så har man ju ofta en eller två säsonger på sig att komma in i det rätt liksom. I AIK måste man ju nästan vara bra från start utan att bli sågad, så att det är ju svårt att hitta rätt karaktär då, kan jag tänka mig.
Billy Tenghamn, han får avsluta. Han vill ha lite cupfinalspecial. Vad säger vi om cupfinalen?
Jag hade faktiskt tänkt ta med den på någon punkt där, att
Malmö Häcken ska jag säga,
så att Malmö Häcken på torsdag, att fan vad kall den
känns. den är väl het just för att ändå att det är livsviktigt för Malmö FF.
Ja, men den kommer igen så här mitt i alltihopa. Jag var ju inne redan förra året, tror jag, på att man borde kanske försöka spela den som någon slags start till Allsvenskan istället. Jag vet inte, det finns säkert nackdelar med det också, men jag har svårt att gå igång jättemycket för en cupfinal nu när Allsvenskan är så pass het. Nu är det som du säger, nu betyder den ju jävligt mycket för båda de här klubbarna. Jag menar, det är Malmös väg ut i Europa, och Häcken kan få den här bonusen.
Jävla bakslag om Malmö inte skulle ta den. Samtidigt, vad tror du om din vän Peter Gerhardsson? Kan han fixa det?
Min vän?
Ja.
Min vän. Vi skulle tala om Kons upprättelse. Han fick fan en upprättelse. Det kan vi ta efter min vän Gerhardsson. Vad vill jag ska tro om han? Eller vad
nej, men tror du, nu blev det ju 0-3 för dem på bortaplan här. Ja. Klarar de, kan de vara med?
Det har inte hänt så jävla mycket sen
nej, dess. Men alltså, nu får
jag tror att min vän Gerhardsson får det svårt igen.
Får ju säga lite om framtiden. Du har ju fan hyllat din vän Gerhardsson här till bristningsgränsen.
Ja, nu får du för fan ge dig så mycket jag har tyllat den. Men alltså, det som är roligt med Peter Gerhardsson är ju att han år efter år kör vidare med sin idé, och den idén sticker ut rätt mycket från andra tränare. De har ju lite unika idéer i Häcken. Nu har de inte lyckats med det på ett par år, men det spelar ingen roll. Gerhardsson, han kör på ändå. Han står för något eget och han gör det konsekvent. Han kan göra det i Häcken också givetvis. Det finns bara en huligan på Hisingen, så att det är lite så jävla stort tryck på dem. Men vad gäller cupfinalen så ser jag ju inte mycket som talar för att Häcken ska göra en särskilt mycket bättre insats än de gjorde senast, och då var de ju helt överkörda av Malmö.
Ja, jag var på Hammarby då, kan du berätta lite om matchen?
Ja, de var helt stängda. De försökte ju ligga hyfsat lågt Häcken och sen ställa om snabbt, spela sig igenom Malmös lagdelar, men där sjönk ju Malmös centrala mittfält ner, skydda egna backlinjen jättefint och hängde ihop som ett lag, och i och med att de hängde ihop så bra när de gjorde sina bollvinster, ofta i närheten av mittlinjen, och de har ju en jävla kraft att anfalla med bollen ut till Eikrem, som är fantastiskt bra. Vilket slöseri det har varit att de inte har hittat en bättre roll åt honom på så lång tid i Malmö. Få ut bollen till han på vänsterkanten, varenda gång han vänder inåt i planen, det är ju en potentiell målchans.
Så Allan Kuhn har gått från en lite mesig, feg Erik Hamrén-kopia till en liksom mästertaktiker nu.
Nej, jag skulle säga att han har gått från en dansk gladporramatör, eller på samma gladfotbollsamatör som vill komma in och spela ett spel som de inte alls hann sätta under försäsongen, till att ha klivit tillbaka lite till grunderna. Fokus på defensiven, skydda egna backlinjen som ju inte är Malmös starkaste lagdel, skydda egna backlinjen, lite mer defensivt balanserade spelartyper, hänger ihop bättre som lag och får mycket bättre valuta när de väl sätter in anfallsattackerna, för då har de ju väldigt mycket offensiv kvalitet. Jag tycker att han helt enkelt liksom har anpassat efter de här debaklen mot J Södra och GIF Sundsvall, så har han helt enkelt anpassat sin taktik efter spelarmaterialet. Nu fungerar det mycket bättre utifrån vad Malmö har för spelartyp. Den här backlinjen är inte världens mest stabila, och då får man skydda den lite mer. När de gör det så blir de väldigt bra och väldigt svårslagna. Nu kommer de nog kunna växa in och kanske spela mer som han vill ha det, när de hittar tryggheten, när de blir mer samspelta, när de förstår med vad han säger och så vidare och så vidare.
Angående Ekrem, man får väl ändå säga det att Harid försökte spela på kanten ganska mycket innan sommaren där, men att han inte riktigt hade tålamod för att resultaten i övrigt inte gick hans väg liksom.
Han började ju jävligt bra säsongen där.
Ja, bäst i allsvenskan.
Han var ju briljant de första omgångarna. Sen så följer ju hela Malmö ihop med den här stora turbulensen, och sen så blir det Champions League-framgången. Det var en konstig säsong för Malmö förra året.
Så att tror du att de kan behålla fokus på två turneringar, både Europa och Allsvenskan, om de nu vinner cupen?
Ja, men det ska ju deras konkurrenter där uppe också göra. Så.
Stämmer bra.
Vi avslutar, det var en lång podd.
Vad fan är klockan?
Ja, vi har gått tunt, 70 minuter.
Det är ju då folk stänger av.
Ja, exakt. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Tack. Ja.